Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det har blivit dags för det 19:e avsnittet av Släpp sargen. En vecka har gått sedan det här bejublade, får man väl säga, avsnittet med din vän Dick Axelsson, Robin.
Ja, det är som vanligt. Han får sina klicks på något sätt. Det är en kul figur. Jag tyckte han gjorde sig väldigt, väldigt genuin och väldigt bra i vår podd kontra intervjuer också. Så att han ska faktiskt ha en liten klapp på axeln, tycker jag.
Det tycker jag absolut. Vi hade det var en mysig stund på något sätt. Det känns nästan lite jobbigt för oss att vi liksom ska behöva toppa det här nu framöver. Det kan nog bli lite svårt, men vi ska göra så gott vi kan i alla fall.
Ja, men det är väl lite som man själv sa också där, apropå det här med det konstnärliga, konstnären, att man kan ju inte måla tavlor varje kväll.
Precis.
Vi får tänka lite så.
Exakt, precis. Det är ju lite halvstiltje i svensk hockey, eller matcher och sådär nu i alla fall. Det är ett litet landslagsuppehåll som spelas. Det har varit några fåtal bottenmatcher i SHL. Men podden rullar naturligtvis på som vanligt. Och med det så tycker jag vi kickar igång veckans avsnitt. Jag vet inte om du såg det, Figge, men under förra torsdagen var det väl, i Skellefteås hemmamatch där mot Djurgården, så kunde man se att Skellefteås Oskar Nilsson satt på bänken med en rejäl lösnus inne när han var i båset.
Ja, det känns ju lite old school. Kul att se det igen på något sätt.
Ja, men så inåt helvete.
Lite så här retro style.
Ja, men absolut. Alltså, hur ofta ser man en spelare kör in liksom en rejäl prilla innan man åker ut på isen?
Alltså generellt så har ju hela snusbiten försvunnit lite från hockeyn. Det är som sagt små hockeyrobotar som kommer upp nu. De vet ju bara vad kosttillskott och
proteinshakes.
Ja, exakt. Det är det enda som de har på menyn. Lösnus har ju definitivt försvunnit väldigt, väldigt mycket. Men det händer då och då. Och det fick vi se nu. Jag tyckte att det var lite kul att få se en gammal airbag, så att säga.
Ja, men exakt. Nej, jag tyckte det var uppiggande som satan. Men du säger att det har försvunnit. Det känns som att, det här vet jag inte, det är bara vad jag tror, att det för kanske 10 år sedan så kunde det ligga lite så här snusdoser lite varstans in i ett omklädningsrum, men det har liksom städats bort.
Det har faktiskt det. Alltså inte bort helt, det säger jag absolut inte. Det är väl fortfarande ett par, tre stycken, kanske möjligtvis en handfull i ett lag. Men som du säger, går man tillbaka 20 år tiden eller så här, då var det ju säkert 90% av spelarna som snusade. Men ja, det börjar fasas ut det också. Allt det roliga är på väg att fasas ut.
Precis. Men hur ser det ut för dig? Det känns som att du skulle kunna ha haft en prille under läppen några gånger.
Ja, jag har ju den dåliga ovanan att jag snusar faktiskt. Men jag ja, snusar ju fortfarande, eller fortfarande, jag har alltid snusat portionssnus. Och jag har aldrig blivit så manlig att jag kör på lösnus. Men jag snusar, jag brukar ha snus inne de första, går man till träning då, så de första två, tre övningarna och sen ryker den. Men ja, nej, det är en dålig vana och ja, det har de väl rätt om som stereotyper hos hockeyspelare med bakåtvända kepsar och snus.
Ja, precis. Men du, stöter man någonsin på en spelare som röker nowadays?
Nej, men det skulle ju vara så jävla kul. Alltså, tänk om Pekka Lindmark skulle göra comeback. Ha en i laget som röker på muggen. Nej, men det händer faktiskt inte. Vad jag har sett här dock är lite vanligare kanske. Alltså folk runt sporten, runt som både jobbar kostym och nervsporten, att det finns personer som röker och sådär. Det är lite intressant att de kan gå ut i paus och röka eller komma in och lukta lite cigg och sådär. Det är lite speciellt tycker jag, för det ser man inte hemma. Det är inte så att man ser Fredrik Sjöström eller någon annan GM som står ute och röker i paus.
Nej, det hade faktiskt varit urstarkt.
Ja.
Gå tillbaka ännu mer i tiden. Står ut och liksom röker pipa i paus.
Ja, sitter till och med och packar den under matchens gång i andra perioden liksom.
En klassisk sån inzoomning i Simon. Mot slutet av andra perioden sitter och packar sin pipa.
Här ser vi med Thomas Johansson, han packar sin pipa. Lite coolt ändå.
Ja, det hade fan varit makalöst. Det kanske är en ohälsosam uppmaning från oss då. Att det hade piggat upp som fan.
Ja.
Någon som ju faktiskt har ganska imponerande prillor inne emellanåt är ju Leksands tränare Björn Hellqvist. Vem vet, det kanske var så att han missade att ta med sig sin dosa till match i helgen. Han var ju inte så måttligt irriterad. Såg du det här?
Jag såg att han var fly förbaskad. Jag försökte se Joels tackling också, men där hängde väl inte C-more-bilderna med. Inte så mycket på dem jag såg, så jag tyckte att det var ganska svårt att bedöma den. Det jag kunde se på själva tacklingen var ju att jag förstår Joels tanke, att han tror att det kommer en dropp pass och så väljer han att gå fysiskt då, men den kom ju aldrig, så då ser det ju lite knäppt ut.
Där mellan Leksand och Frölunda var ju faktiskt en otroligt bra match som tyvärr hamnade, ja, men nästan lite i skymundan av den här händelsen som i alla fall jag tycker blev för stor. Det blev ju en 2 för interference. Ja, jag ansåg den helt korrekt på Joel Lundqvist. Domarna ansåg att 2 minuter också var det korrekta. Men det fick ju det som sagt att rinna över lite för Björn Hellqvist. Jag tänkte att vi inte ska lägga allt för mycket krut på den här situationen. Den känns lite avhandlad, men jag tycker nog han var lite ut och cyklade där, Simon, när han började snacka om öga för öga, tand för tand och sådär. Han sa även att det var följden som var det viktiga här, och det är ju faktiskt inget man dömer utifrån längre.
Nej.
Ja, jag vet inte om vi ska ge det här så jäkla mycket mer tid. Han var förbannad helt enkelt, Björn Hellqvist. Han var väl troligen också orolig för Peter Cehlárik. Förhoppningsvis ska ju han vara tillbaka ganska snart. Det ska inte, om jag förstått saken rätt, vara så illa som Hellqvist hintade om i den här pausintervjun. Något om vecka för vecka läste jag, men ja, det blev 2 minuter interference. Domaren var nöjd med det efteråt och ja, Hellqvist höll inte med, men
ja, nej, men då så, då kan vi faktiskt. Vi hoppas att Cehlárik är uppe på fossingarna snart igen då.
Precis, det var en förbannat bra match som sagt. Leksand vann, och det kanske gjorde Hellqvist i alla fall efterhand lite gladare då. På måndag här den 15 februari så stänger ju transferfönstret. Hur följer man sånt som spelare?
Ganska mycket ändå. Betydligt mer skulle jag såklart säga i de gångerna som jag har varit i Nordamerika och spelat då, när det verkligen är, alltså kollar man bara på NHL, då är det en stor happening liksom. Jag kommer ihåg den juniorligan som jag var i, den sköts ju på samma sätt med trader och deadlines och allt vad det är. Och de dagarna när det var den här trading deadline, den var väl oftast vid 12 vid lunch någon gång. Då var det alltid så att man kom ner till omklädningsrummet. Det var aldrig så att man hade träning eller någonting, för att sportchefer och tränare, de hade ju fullt upp med att sitta i telefon och sådär. Så man kom ner till omklädningsrummet, så satt man hela gänget där. Och det var en ganska så här lugn stämning ändå. Men också var det så här att ja, tränaren kom in i omklädningsrummet och så kunde han bara peka på någon, bara, du, kan du komma in till oss? Och då var det så här, man fnissade lite och nästan sådär. Och väl då när spelaren kom ut, det var så här, det var absolut inget konstigt. För de flesta ska man väl säga, det var väl undantagsfall då när det inte var så glada miner, men då kunde han komma ut och det första som de andra spelarna frågade var ungefär: "Aha, vad fick vi för dig?" Det var så här, ja, nej, men ni fick ett andra val och så fick ni den här spelaren. Ja, och jag är på väg till Moose Jaw nu, så att ja, tack för mig. Och så var det liksom inte så mycket mer. Det är ganska skönt för skiljer sig. I europeisk hockey, när vi inte har de här traderna så här, så blir det inte på samma sätt. Sen finns det väl alltid någon spelare i varje lag som är lite spänd och sådär. Man vet ju inte exakt vad som ska hända, men det är ju inte alls samma happening liksom.
Nej, nej. I europeisk hockey, eller i alla fall inte i Sverige, så finns det ju inte samma möjligheter att trada som det är i,
nej,
Nordamerika. Utan här måste ju spelaren även gå med på en flytt så att säga.
Nej, men exakt.
Kul också att det blir som att sportchefen kommer in och har någon form av nästan så här utpekning. Jaha, då var det din tur.
Ja, nej, men det var alltså skitkonstigt. Och jag kommer ihåg första gången jag var med om det där. Jag tänkte, jag kände mig så jäkla obekväm. Bara sitta där jeansen i omklädningsrummet och liksom vänta ut på att han ska komma och peka in. Kom ihåg, det var en kille som hette Michael Hengen. Han var ju såhär, han hade blivit tradad 200 gånger ungefär på ett år. Så han hade gjort den där resan för, så han skrattade bort skiten liksom åt allt. Och så var det någon gång, det var Moose Jaw, var ett lag man inte ville hamna till för att det var kallt och dålig hall och sådär. Och han vad kan han ha varit då? Han kan ju inte ha varit äldre än 20 bast och hade redan blivit tunnhår och sådär. Jag kommer ihåg att han kom ut. Han bara, fan också. Jag går till Moose. Alltså, titta på mitt liv. Jag har blivit tradad 200 gånger. Jag har ingen hår kvar på huvudet. Och nu ska jag till Moose Jaw på toppen av det. Han var så less på livet.
Ja, nej. Men när man spelat här i europeisk hockey då, och kanske i synnerhet i Sverige, finns det liksom någon WhatsApp-grupp där man får liksom reda på att nu har vi gjort klart med den här spelaren i sista sekund, eller får man liksom samma pressmeddelande som de andra dödliga?
Innan WhatsApp, då var det ofta så att man samlades i omklädningsrum om det hände någonting, vad jag kan komma ihåg. Nu är det ju precis som du säger, då har man en WhatsApp-grupp och där får man oftast infon före då och om det, så att man får frågor från media, vart, att man bara kan passa vidare frågan och sådär, så att ja, nej, nu jobbar de flesta klubbarna WhatsApp, och det tycker jag är helt rätt. Som spelare så vill du alltid ha infon innan du ska läsa någon annanstans. Ibland går det ju så jäkla fort, så av någon anledning så missas det ibland. Det kan jag tycka är lite så här, det är lite B på något sätt. Men 90-95% av gångerna så finns det där på WhatsApp.
Men då kan det vara så att liksom, man sitter hemma en vanlig fredagkväll kan vi säga, och så kommer det där i WhatsApp att sportchefen skriver: "Hej, bara som ni vet, imorgon klockan 10:00 kommer det ut ett pressmeddelande att vi har värvat den här spelaren och han kommer vara med och träna i övermorgon."
Ja, exakt så.
Ja, okej.
Faktiskt ganska ordagrant också.
Ja, men jag aspirerar på ett sportchefsjobb här framöver. Så det
känns skönt.
Ja, visst va. Du, hur bra koll har man på om något är på väg in?
Ganska bra koll tycker jag. Det känns som att majoriteten av fallen, kallar jag det då, så har man ganska, då har man hört något rykte någonstans. Och sen beror det lite kanske på vilken roll du har ett lag. Om du är en ledande spelare eller en av kaptenerna kanske, då kan det till och med varit så att cheferna då och tränarna har frågat dig kanske specifikt om just den spelaren och hur det skulle varit att få in han i laget och i gänget och sådär. Så då har du en liten hum på så sätt också.
Du, vi har ju tidigare snackat om det här att det inte det behöver vara så att man som spelare hoppas på att det ska komma in något mer i laget. Sitter man oftast då liksom vanligtvis de här sista dagarna och håller tummarna för att det kanske ska vara stiltje i just sin egen klubb?
Ja, jag tror att det är ganska, alltså när de här ryktestiderna, när de också börjar florera liksom, och man ser att sin egen roll kan börja hotas och sådär, då tror jag att det är en lättnad Där när datumet är över, klockan har slagit 12 och man vet att det inte ska in någon. Det tror jag. Samtidigt så tror jag att det kan gå åt andra håll också, att det kanske spelare som önskar att det ska in någon. Och man sitter och väntar och det kommer liksom ingenting. Så kan jag tänka mig att det kan bli en uppgiven känsla också när det inte har hänt någonting.
Nej.
Men... ja, nej, jag tror att det är ofta att det är att spelare faktiskt kan dra en lättnadens suck.
Men ofta känns det ju som att det främst är supportrar liksom, som att de vill att det ska hända någonting. Fan, vi måste ha in en målskytt eller vad det kan vara. Men kan det även komma liknande, vad ska man säga, påtryckningar från spelartruppen att vi behöver nog ha in någon defensiv back, eller vi behöver nog ha in en liksom ett passningsgeni i powerplay och sådär. Alltså... finns det ibland en sån förhoppning om en viss typ av spelare bland spelarna?
Ja, nej men det kan det göra. Det är precis som du säger, det är inte så ofta det händer. Det är inte så ofta jag har varit med om att spelartruppen har kommit med en önskan om nya spelare till exempel. Men sen, det kan hända att du sitter i en tajt situation. Jag kan tänka mig att läget i HV71 eller Linköping, då har man säkerligen kanske haft önskemål från spelartruppen att man kanske skulle behövt lite förstärkning någonstans.
Om det nu var så, om vi bara ponerar att det var så i HV71, så får man ju säga att Johan Hult tog det ganska bokstavligt.
Ja, jäklar vad de... fan, där höll de inte tillbaka. Hultan, han var ute och kammade hela landet. Alltså.
Ja, det får man säga. Satan vilken dag de hade när de presenterade tre spelare på ett och samma bräde. Men det har gått en tid nu. Vi får se om det är... Vi får se här vad det trillar in under de sista dygnen innan transferfönstret stänger. Det blir... alltid spännande att följa. Förra veckan här i matchen mellan Rögle och HV71 så åkte ju HVs Linus Fröberg på en 2 för tripping. Men Leon Bristedt, som var den som hade åkt i backen, medgav då till domarna att han ramlade och skapade situationen själv och att det därför inte skulle vara någon utvisning, vilket fick då domarna att ändra sitt beslut. Domaren Johan Magnusson sa bland annat i Simor att det var sportsmanship på riktigt, riktigt hög nivå. Vad tycker du om det hela?
Jag är kluven, ja. Alltså, ja, det finns väl något så här svenskt fint hjälteaktigt i det här, men... jag vet, för jag vill veta vad han sa. Jag skulle vilja veta, nu känner inte jag Leon Bristedt personligen. Alltså jag tycker han verkar vettig i intervjuer och sådär, men jag kan inte säga att jag känner. Men jag skulle jättegärna vilja veta exakt vad han sa ordagrant till domaren. För att jag tycker att det gör ganska stor skillnad. Alltså beroende på vad han sa för någonting. Men det kommer man ju säkert inte få reda på. Och sen undrar jag faktiskt, domaren, nu vet inte jag vem det är. Det känns som att det kanske är en nyare domare.
Den andra domaren var ju faktiskt vår poddkompis Micke Nord.
Ja, men den här då som, jag vet inte vad...
Nej, lite nyare i SHL-sammanhang i alla fall.
Ja, det känns lite så, för att jag vet inte riktigt vad han... Alltså, jag kan väl förstå att han blir sugen på att berätta det i media och gå ut och berätta vad som hände. Men jag tycker på samma sätt som domare kanske... Jag är ju för att domare ska vara... Det som händer på isen ska stanna på isen på något sätt. Jag tycker inte att de behöver gå ut i det här fallet och liksom tokhylla Leon Bristedt på det här sättet. Jag tycker inte det. Och precis som vi kanske kommer komma in på att han har domar då om att ha filmat tidigare och sådär. Jag vet inte, jag tycker hela den här situationen har varit ganska obekväm om jag ska vara helt ärlig. Alltså, vad känner du med allting?
Jag tycker det konstigaste i hela den här situationen är att jag tycker att det är en utvisning.
Ja, gud ja, det är det. Alltså... att vi inte ens startar där, för att det är ju en tvåa, så jag förstår inte riktigt vad det är därför jag vill veta exakt vad Leon Bristedt sa till domaren, eftersom att det är ju en utvisning, det ser vi alla på bilden. Ja, så men vad precis. Har han sagt då?
Och det är det som jag tycker gör den här situationen så otroligt märklig. Sen, alltså... Jag tycker väl i grund och botten att det är riktigt bra gjort att säga till en domare att ni gav mig precis en tvåa åt mitt håll, men vad fan, ta bort den för det blev fel. Så i grund och botten tycker jag väl det är en fin grej att man kan liksom få domaren att vad ska man säga, annullera ett powerplay åt det ena laget. Men det finns också något som skaver lite grann hos mig kring det här, att det är ju egentligen en utvisning. Och det får mig att tänka lite i tankarna om var Leon Bristedt orolig för att det skulle sättas igång något nytt drev om att han filmade och fick med sig ett powerplay. För det har ju varit sådana tidigare. Han har två domar om filmning emot sig. Den ena, ska vi säga, överklagade han och fick rätt på. Så han har väl fått böta en gång i alla fall då. Men det har ju surrats mycket om det här, just att han faller lätt och filmar och sådär. Jag vet inte om det kanske smög in någon form av oro hos honom här. Det är ju bara, alltså, vi vet ju inte. Det blir ju bara att man spekulerar. Men det blir väldigt märkligt i och med att det faktiskt är en utvisning på Linus Fröberg som jag tycker är klockren.
Ja, vi sitter ju bara killgissar, du och jag.
Så blir det ju. Men det gör ju alla runt den här diskussionen.
Ja, nej men absolut. Vi kan ju inte göra något annat, för att vi vet ju inte exakt vad som har sagt eller exakt hur händelseförloppet har varit. Vi har sett en domare som har kommit ut och tokreddat en spelare för att han har erkänt att han har ramlat lätt. Ja, och sen såg jag Staffan Kronvall som var inne på att hade det sett ut så här om det här var en Game 7? Jag vet inte. Jag tycker att det blir lite så här hjälte. Aktigt. Jag blir lite obekväm. Jag kan se det fina i det. Det är sportsmanship, hej och hå. Men jag kan också bli lite obekväm i hela händelseförloppet.
Jag såg en rubrik. Jag brydde mig faktiskt ärligt talat inte om att läsa mer. Men om att Leon Bristedt efter det här borde få ett specialpris på nästa års idrottsgala.
Ja, nej. Det tycker inte jag.
Nej, alltså som sagt, jag tycker att han kan få lite beröm för det här.
Ja, exakt, jag tänkte precis säga. Jag tyckte, kan det inte bara få stanna vid att, ja. att man kunde få så här, ja men det var lite så här uppfriskande typ. Så ja men kul, fan bra gjort. Och så kunde man väl få släppt det i så fall. Alltså det kunde ha stannat där. Den här hyllningskören gör ju bara att det blir ännu jobbigare för mig. Ja. Nej, jag är obekväm.
Ja, då är det så jobbigt.
Ja.
Ja. Nej, men ja, då har vi i alla fall gett vår lite meningslösa syn på saken. Men det var bra gjort. Men jag tycker att det borde ha stannat där. Det blev lite överdrivet. Vi ska alldeles strax ha med en gäst som verkligen satt ord på svenskarnas känslor kring sport, däribland hockey, under flera decennier. Jag tänkte därför att vi skulle surra lite om liksom, ja men känslosvall. För det är enligt många, skulle jag säga, det som den här mannen till stor del står för på ett jävla fint och härligt sätt. Men hur är du, Figge, på att hantera nervositet och sådär?
Ja, jag var snuskigt dålig när jag var lite yngre. Det var jag. Tyckte att det var oftast var det ganska jobbigt att spela viktiga matcher. Jag kommer ihåg till exempel, jag har fått lära mig på Twitter av en följare till oss att jag säger till exempelvis. Det är ju fel. Det är antingen till exempel eller exempelvis. Så att jag måste kamma till med det. Men i fotbollen då var jag alltid så att jag hamnade alltid spelade back. Jag blev extra back i de här viktiga matcherna för att jag var så jäkla feg. Så att det ligger någonting latent hos mig där, att jag nog blir lite smårädd i de situationerna. Sen måste jag säga att det där har blivit bättre med åren, och speciellt efter man har vunnit. Den gången jag lyckades vinna 2016 med Frölunda, så hela det slutspelet var egentligen bara en jäkla stor ångest för mig. Det var långt och det var jobbigt. Och någonstans så kände jag ganska mycket då att man hade någonting att förlora, för vi hade så jäkla bra lag och det var liksom som upplagt på något sätt.
Ja.
Och då kommer jag ihåg, jag såg någon intervju med Emil Kåber då efter någon vinst de hade med Färjestad. Han sa att det här med slutspel, att folk säger att det är så himla kul och sådär. Nej, det är inte det, sa han. Det är ren och skär ångest. Jag kände verkligen igen med det, och det var ganska skönt att höra, för det är ingenting man pratar om så mycket utåt.
Nej.
Så att jag har genom åren tyckt att det är kanske lite jobbigt att gå in i slutspel, just för att pressen blir så hög och sådär. Men sen händer någonting efter att jag lyckades vinna. Det var ungefär som att det lättnade lite. Så nu har jag inte samma problem att gå in i slutspel längre. Nu, nu har man kunnat släppa axlarna lite, så att jag tycker att jag har blivit bättre där faktiskt.
Det pratas ju ofta just i slutspelsammanhang, om vi ska ta det som ett exempel då, att vissa spelare blir liksom bäst när det gäller, och att det finns vissa spelare som där det är tvärtom, att man kanske är sämre i slutspel.
Mm.
Skulle du säga att det där var ett problem för dig tidigare, att du hade liksom svårt att spela ut, eller vad man ska säga, när det verkligen gällde, just för att man blev hämmad av nervositeten?
Ja, nej men lite åt det hållet. Jag summerade lite efter något slutspel för alla där, kommer jag ihåg, och försökte liksom peka ut vad det kunde ha varit som gjorde att dels hade jag en del skador, massa lite fan, det låter som att jag sitter från mig så mycket här nu, men jag fick gå in lite halvskadad i slutspelen ofta. Men sen jag tror att det kan vara många spelare med mig som känner kanske likadant, att det blir som switch när man går från serien in i slutspel, att det blir, man tar bort jaget helt, alltså till 1000%, och endast fokuserar på laget. Och det blir att man blir av en annan typ av spelare nästan. Man kanske går ifrån sin roll, om man till exempel har varit kanske en mönsterbrytare, någon som liksom kan göra det oväntade och sådär, så har man nästan tagit bort det från sig själv och fokuserar istället på att täcka skott och kämpa och få ut puckar. Och på så sätt så skadar man laget på det sättet. Att det här, Per Mårts använder ju jaget för laget. Det är ganska fyndigt liksom, att man måste fortfarande kunna sköta sin del för att göra laget bättre. Och jag har haft många gånger att det har varit ungefär som att jag har gått in, jag har spelat den här serien då, och så sen när slutspel, då blir det ett break för mig, och då har det blivit att jag nästan blir som en annan spelare, i vilket fall i tanken och huvudet, och jag tror att jag har tagit med mig det också. Och då har jag inte tillfört så mycket, utan det som har hänt är att jag har gjort de här sakerna som, alltså endast de här sakerna som tyder på att man vill vinna som ett lag. Alltså, förstår du lite vad jag menar?
Ja, ja, ja.
Att man har tappat bort sig själv lite som spelare. Att man lägger alldeles för mycket fokus på att det är så stor sak att det är slutspel. Jag kände lite förra året när vi hann i vilket fall spela en kvartsfinal. Då fick jag prata lite med mig själv just om det. Att lägga bort det tanken och kanske bli ännu mer liksom foka på sin egen del och sin egen roll och vad man kan göra för att laget blir bättre. Och det var faktiskt en helt annan känsla att gå in i slutspelet då.
Men det låter ju på dig i alla fall som att få vinna en gång liksom, vad ska man säga, löste upp de här kanske, ja men nervositetsknutarna lite grann, och att det blev lättare att spela ut efter det.
Ja, nej men det är nog precis vad jag gjorde. Att det var som en liten sten som föll, att man kunde bevisa på något sätt för sig själv att man var en vinnare liksom, att jag kan vinna. Och sen, det blir ju lite fel, det slår ju lite bakut på något sätt, att man vill så mycket för laget, men man glömmer sig själv och på så sätt kanske skälper laget rent av. Jag säger inte att jag vet att det är så, men jag har en känsla av att det kanske finns fler spelare där ute i andra sporter också som kanske tänker som en annan.
Ja, men det är bra. Vi fortsätter på det spåret att vi gissar mycket idag.
Det är killgissningspodden.
Ja, men så är det. Det är så det ska vara nu helt enkelt.
Ja. Yep.
Du, har du genom åren haft något knep för att i alla fall mildra alltså känslorna och nervositeten lite grann? Vi har ju tidigare pratat om de här inför matchen rutinerna och sånt där, men har du haft något specifikt just för att liksom kanske lösa upp den här klumpen i magen, eller vad man nu vill kalla det?
Ja, en 8 whisky.
Ja. Bolma lite på Fredrik Sjöströms pipa inför matchen.
Ja, exakt. Pipa och whisky upp på sportchefen innan. Nej, jag har nog inte haft någonting. Just det här med rutinerna och det har väl varit den närmsta trygghet man kan komma.
Ja, men jag förstår.
Sen tror jag också att det där är också en sån rutinsak, att det kommer med åldern, att det slätas av lite. Jag kan inte... idag så är jag inte nervös längre, skulle jag inte säga. Alltså, nej, man blir anspänd på ett annat sätt. När man var yngre så var man ju verkligen nervös. Alltså det här klump i magen och ångest och sådär. Nu blir det mer en spänning, skulle jag säga.
Jag vet att jag någon gång såg en bild från när du spelade HV71, så var det inför någon match så stod du i någon lite udda position ungefär så där en minut innan ni skulle åka ut på isen, typ på ett knä någonting.
Mm.
Vet du vad jag menar då? För det, när man såg den bilden så det andades lite liksom nervvrak.
Mm. Nej, det där var någonting som jag höll på med under ett par års tid faktiskt. Det var lite mer, det gör jag idag också, fast jag sätter mig inte i samma position. Men lite det här med att sluta sig själv. Jag kom på ganska tidigt ändå att jag var tvungen att vara ganska fokuserad inför match för att kunna prestera liksom. Alltså, mm. För att kunna sluta tankarna lite. Så det var någonting jag började med när jag var i Linköping under Roger Melin faktiskt, att just det här, kunna stänga ut allting och kanske lite töntigt det låter, men att kunna måla upp lite bilder för sig själv. Nej, men lite här liksom mentala spelet med sig själv, prata lite med sig själv, måla upp lite bilder, vad vill man se från sig själv i matchen och, men det gör jag fortfarande. Jag försöker sluta med under en handduk och försöka stänga ut det som händer runt den och sådär, verkligen komma in i matchen och framförallt se positiva, glada bilder. Det kan hända att man har en jävla skitdag och allt suger. Då är det ganska skönt att stänga in sin bubbla, försöka tänka på liksom lite gladare bilder, lite positiva bilder. Behöver inte alltid vara hockey. Ofta blir det ju det, men det kan ju vara någonting annat utanför som man kanske längtar till. Just för att få upp en lusta liksom, för att kunna lura sig själv lite. Det låter lite schizofreniaktigt, jag vet. Men det är jobbigt, så håller jag på än idag faktiskt.
Sitter under den här handduken och längtar efter den där megabläckan samma lördagskväll.
Ja, något i den stilen. Men jag kommer underfund med att jag som människa, jag behöver ha någonting kul och någonting att längta efter för att kunna funka och vara på bättre humör. Så att ibland kan det hjälpa att ta in saker utifrån, alltså positiva sådana som kan ge en skön känsla i magen. Och det kan man således ta ut på isen. Så att det kanske inte funkar för alla, men för mig funkar det okej i vilket fall.
Men är det där det absolut sista du gör inför matchen? När handduken så att säga åker av, då är det bara rätt ut på isen liksom?
Ja, det är exakt det som händer faktiskt. Alltså när jag är färdig med det, då är det match liksom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dags för veckans Figga avslöjar. Robin, vilket var ditt bästa skolämne?
Ja, yes, mitt favorit. Hela skolan var ju mitt favoritämne.
Var du en klassisk IG-kille eller?
Nej.
Det känns ju inte så om jag ska vara ärlig.
Jag känns som det eller?
Nej, du känns inte som det. Det känns som att du kan ha haft ganska lätt för skolan.
Nej, det hade jag väl inte. Men det var så sällan jag verkligen la manken till. Alltså,
du var en av de coola grabbarna.
Nej, men det skulle jag inte säga. Men jag hade huvudet på så många andra ställen. Och hockeyn var ju ett av dem. Jag vet, jag har dragit den historien ett par gånger nu. Men jag hade ju tyska, jag valde tyska i högstadiet och det gick ju så där för mig, alltså jag tyckte, jag var inte alls intresserad av det. Jag kommer ihåg i min IG-rapport så skrev läraren faktiskt att eleven i fråga har valt att satsa på sin idrott istället, ishockey, och därför får han IG bla bla bla, och nu sitter jag här i Schweiz och kan inte ett ord tyska typ, så att det är kul vart livet tar en. Men favoämne,
den där alltså, tyska läraren skulle ju sett in i framtiden och antagit att du skulle landa i ett tyskt språkigt land.
Nej, men exakt. Alltså, jag nästan leta upp henne och be om ursäkt alltså. Men favoämne, jag vet inte. Matte tyckte jag var så sjukt tråkigt, så där blev jag aldrig någonting i. Alltså språk, svenska, engelska tyckte jag var ganska, det hade jag inte så svårt för. En annan som, syslöjd, hade jag fan MVG i.
Va?
Ja, det stämmer. Jag var en sån, ja, men det, jag kanske hade en liten sån här estetådra i mig, för bild tyckte jag också var kul.
Oh fan.
Och sen, förstår du vad för min tid jag var när jag valde syslöjd för träslöjd? Som kille.
Ja, det där är ju, alltså, wow. Alltså, född sent på 80-talet där, alltså, började det inte välla fram massa teorier om varför det var så?
Ja, men exakt. Nej, men jag hade bra genusperspektiv redan då. Jag kommer ihåg syslöjden, hon min lärare då, hon, nu kommer jag inte ihåg exakt vad hon hette, men vi kallade henne för Karlstad. Hon var från Värmland och var jätteintresserad av hockey, så henne funkade det jäkligt bra. Men jag kommer ihåg en story, då skulle vi ha redovisning. Vi skulle tydligen ha gjort någon presentation av någonting, och så jag och min polare Lill-Ville, vi hade ju inte gjort det, vi hade missat den. Så vad vi gjorde, vi gick faktiskt upp på måfå och drog en sån jäkla rövarhistoria om Bernina, du vet, symaskinerna.
Ja.
Alltså, vi drog en hel redovisning på endast killgissningar om att det var typ, Pontus Bernina kom till Tyskland 1970, och så drog vi bara hela vägen in i kaklet.
Det är otroligt ju.
Ja, det avslutades med applåder, och det var liksom ingen som noterade det.
Köpte Karlstad det här upplägget då?
Karlstad köpte det. Som sagt, vi släppte syslöjden och så pratade vi Färjestad bara direkt efter, sen var det lugnt.
Hade du kunnat trä en symaskin idag?
Ja, det hade jag.
Hade du det?
Ja, jag kan sy upp mina egna jeans och sådär.
Är det så?
Jajamän.
Det här är ju en, vad säger man, kioskvältare.
Lite åt det hållet alltså.
Ja, men vadå? Äger du en symaskin?
Ja, alltså det står en symaskin hemma. Sen, jag har ju, jag ska väl erkänna att jag har lite strul att spola. Det tar ett par vändor innan jag får till vilket håll det här med motsols och medsols och skit. Jag måste alltid chansa första gången. Men får det klappat och klart så kan jag se upp ett par jeans om du behöver hjälp någon gång.
Wow! Det är, något projekt ska jag nog fan kunna ge dig. Det blir en spännande följetag det här, tror jag. Han har i flera decennier varit en omåttligt folkkära röst som i stora sporthändelser guidat svenskarna genom hopp och förtvivlan, drama och eufori. Efter Tre Kronors legendariska vändning mot Finland i hockey-VM 2003 lovade han att lägga av. Men vi är gränslöst tacksamma över att den här 53-årige Solna-sonen fortfarande förhöjer tv-sändningar vecka ut och vecka in. Kommentatorernas kommentator, vinnare av bland annat Stora Journalistpriset. En sann idrottshjälte i kostym. Varmt välkommen till podden, Lars Granqvist.
Vilken presentation. Stort tack till att börja med vilken presentation. Och alltså, vad rätt du har när du pratar om hopp och förtvivlan. När du pratar om drama och eufori. Alltså, det är ju det som är idrott. Det är det som är upplevelsen här och nu, mitt i smeten. Och grejen är att oavsett nivå, vi kan prata om en VM eller OS-final, men du kan ha samma känslor när det gäller om att klara sig kvar i division 6 i fotboll eller division 2 i hockey eller vad det är, va? Eller om det är ungdomsidrott. Så att det är häftigt.
Det är väl det som är tjusningen med det vi håller på med egentligen.
Utan tvekan.
Den här hockeysäsongen då är ju inlindad i en pandemi. Hur har det varit för dig till att börja med?
Två delar tycker jag. Det ena är tack och lov att idrotten finns, att matcherna kommer, att ligorna får spela och att vi kan hantera liksom balansen i den pandemiska tillvaron på olika sätt i olika länder. Tittar du på NHL så har de olika sätt, ett sätt att hantera det där. Tittar du på AHL har de ett annat sätt att hantera det. När det gäller Sverige och SHL och Hockeyallsvenskan så har det ju hittills gått att lira i alla fall, även om det är en utmaning med att få ihop spelschemat. Så den ena delen är tack och lov att idrotten finns. Den andra delen är fruktansvärt märkligt utan någon som helst publik. Och jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till Jag kommenterade Brynäs Luleå här förleden och jag tänkte jag tog mig an uppdraget med att försöka i tv hålla samma intonation, tempo, trycka på som ett radioreferat, en radiokommentering. Och det kan bli lite påfrestande i tv, jag vet det, men det gäller ju ändå att försöka skapa liv i det på något sätt. Men det är, jag tycker det är jättesvårt. Jag tycker det är jättesvårt. Och jag beundrar lirarna som, nej men de kör ju alltså. De, utan att det är någon som skriker. Jo, killarna på bänken skriker och det är kanske någon till där. Någon, om de har öppet någon restaurang, för det gäller ju andra regler som alla känner till. Och då hör man någon som hojtar. Men alltså jag tycker det är bra gjort. Så att jag har faktiskt problem med att det inte är någon publik där. Och jag, men det är som det. Det får ändå finnas till. Det var ett långt svar, men tudelat. Det är så det känns. Ja.
Lasse, när man pluggat journalistik på universitetet som exempelvis jag har gjort och man samtidigt är sportintresserad, så skulle jag säga att du är liksom legendarernas legendar på något sätt. Och en idrottsstjärna i kostym, som jag sa här tidigare. Och du är prisad gång efter gång. Vad är det, tror du, som har gjort dig till en sådan toppspelare, för att använda idrottstermer, inom ditt yrke?
Det var väldigt snällt sagt, men alltså legendarnas legendar. Alltså det, för mig har det varit så oerhört naturligt att finnas sida vid sida med evenemanget, sida vid sida med matchen, med idrotten. De gångerna jag står och pratar med sportjournalister i etermedia som vill kommentera och sådär, så är det en utav, på Lasses lista, 10 punkter va, till framgång, ja, så är en av punkterna att det är tittaren i centrum, om vi snackar tv. Det är lyssnaren i centrum i radio då, såklart. Men det är inte du. Och, så och det där kan vara ett uppvaknande för några som tror att det är för att jag kommer till evenemanget som det liksom blir. Alltså jag, Lasse, folk slår på för att jag kommenterar. Det är inte sant. Det är inte sant. Det är nästan ingen som... Mamma gör det. Hon är 89, lyssnar på högsta volymen liksom, så hela grannhuset hör när jag jobbar. Hon är helt ointresserad av idrott. Så att det köper jag. Hon slår på för att jag jobbar. Men sen är det punkt, va? Och det måste du, som när du arbetar, tycker jag, du vinner så oerhört mycket på att vara sida vid sida evenemanget. Och se det som en del av det. Förmedlaren av det. Och alla intresserade av matchen. Och det hoppas jag att jag har under de här decennierna jag håller på med det här fortfarande klarar av att vara. Jag tänker ofta, jag har tagit det som exempel några gånger, men om du tänker en teaterföreställning, och så sitter du där och då får du ta in publik. Pandemin är borta här. Det är teaterföreställning. Så ska de just precis börja och så ska de, du har valt att gå och se Hemsöborna. Otrolig klassiker. Liksom. Tänker, den här måste jag kämpa mig igenom så att jag känner att jag är högkulturerad. Och så sitter du där i teatersalongen och så när de precis ska börja så kommer teaterchefen in och så ställer sig teaterchefen framför skådespelarna och säger det att det är jag som är teaterchef och det är tack vare mig som ni har chansen att få Hemsöborna här med den här mycket fina uppsättningen. Och så börjar de aktivt spela bakom teaterchefen, men han flyttar sig inte, eller hon flyttar sig inte. Personen står kvar. Och då känner du så här, men varför står du där? Och liksom vederbörande väg, jag ska ha strålkastarljus på mig, för det är med anledning av mig som ni får. Och man känner så här, men flytta på dig. Kan du inte bara flytta på det så vi får se föreställningen? Och det är precis samma, förstår du vad jag är ute efter? Det är där, du ska aldrig ställa dig framför. De här utrikeskorrespondenterna som står liksom, det är uppror, det är protester på något torg. Det är i Istanbul, det är bråk och det var ju på väg att bli. Och då står en utrikeskorrespondent där och säger, bakom mig, här på Taksim-torget, är det kravaller? Är det uppror? Och man känner hur man liksom sträcker på sig i fåtöljen och tänker, det är bakom den där personen vill jag titta, det vill jag se. Och så till sist känner man, men flytta på det då. Finns det inte ta dramatiken i Kapitolium. Jag satt och kollade som en jävla dåre minut och minut. När alltså det är tusentals människor som ger sig i kast med att gå in i kongressen. Gå in i, säger några, storma, säger andra, inhemsk terrorism, säger tredje, maskerad, säger bla 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 bla. Men ändå, den kameran som bara ger det. Det var ju maximalt. Man blir galen om det kom in någon och sa liksom, jag är journalist, jag känner mig hotad här, men det skiter jag. Jag vill ha liksom, ja. Är du med på vad jag menar? Och där är folk när de tittar och följer en match. Och det behöver inte vara en final, jag är där igen. Det kan vara en... Men, och den respekten för dig och dig och dig och dig som tittar och som följer, den må man så otroligt bra ha, tycker jag.
För de som inte jobbar inom tv eller radio eller har så bra koll på det, hur ser en matchdag ut för dig när du ska kommentera?
I början, om du inleder en hockeysäsong när de första lagen, när du ska kommentera för första gången, så till exempel om du har en torsdagsmatch så får du förbereda ena laget på tisdagen, andra laget på onsdagen och sen så är allt klart för att du ska göra matcher på torsdagen. Liksom. Förbereda, vad är det? Ja, du måste ha koll på massvis med fakta, grundstatistiken för alla spelare. Och då är det liksom födelsedata och längd och vikt och vilka klubbar de har varit i, vilka ligor de har varit i. Alltså det är de som har varit i både NHL och AHL och KHL. I Österrike eller i Schweiz såklart, Gritsum inte antal, i Tyskland, i Finland, bla bla bla, vad de har gjort för statistik och åstadkommit, vilka titlar de har vunnit, individuella priser, fjolårets statistik och vilket år var bäst för spelaren, vilka landskamper är det, vilka VM och bla bla bla. Och sen har jag då ett färgsystem, jag printar det här på papper, det måste jag göra. Jag är ju, om du säger legendernas legend eller vad du använder för härligt uttryck, så är jag ju ändå på väg att känna mig gammal. Liksom. Det är hemskt. Men i alla fall, så jag sitter och printar och så sitter jag med överstrykningspennor liksom, i sex olika färger som har olika delar. Liksom. Så det är ganska många timmar som går åt. Mm. Men det där kan ju någon säga så här, det är nörderi. Ja, och det är väl härligt att vara nörd. På det sättet är det underbart. Studiejobb är en annan sak. Då är det liksom de övergripande delarna som programledare är det viktigaste. Att få dem som sitter i studien att känna sig hemma, känna sig bekväma. Alltid känna att nu vill, jag jobbar ju med C-more, så att nu vill Johan Thornberg säga lite mera. Nu den här frågan vet jag att Wikegård brinner för, eller om det är Sanne Lindström eller Staffan Kronberg, vem den är liksom. Att känna att de här personerna kommer att få vara breda, kommer att få ha mycket utrymme, det att de känner sig bekväma i det, att ta det utrymmet också. Så att det är olika beroende på vilket jobb det är, helt enkelt.
Många idrottare har ju speciella rutiner före match, och för 2 veckor sedan hade vi med Tommy Söderström här som berättade att han bland annat alltid käkade en GB sandwich innan han skulle vakta buren. Har du några sådana här måsten innan sändning? Förutom överstrykningspennorna då?
Ja, jag tänkte ju säga det, de är viktiga. Vi har ju såna här att vi måste vara på plats i så god tid och sådana där delar liksom som hör jobbet till, och då är det liksom ingen stress på det sättet. Däremot är jag rätt noga med att ha ätit. Alltså du ska aldrig kunna sitta och göra en match och bli hungrig. Jag hade Färjestad HV här för några år sedan som gick den där kvartsfinalserien. Den blev otroligt dramatisk. Och det var ju en förlängning som aldrig tog slut. De spelade ju, det känns som de spelade flera dagar. Och det var ju då de gjorde mål och ena laget åkte av. Och sen tittade de och ringde och hade sig, och så sa de, nej, ta bort målet. Ja. Och vaktisen fick rusa in och säga, nej, ut igen, kom ut. Fast på värmländska, kom ut nu. Nu spelar vi igen, vi fortsätter. Eller så. Så att och det var ju liksom speciellt då. Och då hade jag ingenting att käka. Det var ju liksom, de stängde. Så att, då var man ju rätt hungrig när man äntligen avgjorde matchen. Det kom ju ett avgörande som var godkänt också till slut. Men det bör du se till att du har, att du kan käka och ha tillgång till fika och de där biten. Men annars har jag inte några nämnvärda preludier för mig. Men redan när jag var på radion så tyckte jag, på de stora matcherna då, så hade jag alltid slips på mig. Och det var liksom att klä upp sig lite grann inför vad liksom matchens tyngd och min egen matchförberedelse och sådär. Och det kommer ju inom citat sagt gratis nu i tv, eftersom jag sen har ju släppts på det också. Ja. Det är ju inga krav så sätt, men jag tycker det är en del utav att man klär upp sig för någonting som betyder lite mer, tycker jag, på något sätt. Nu när vi har det här samtalet så har jag ju hundkläderna på mig, så då har jag inte skjort och slutspel när jag går ut med jyckarna, det är 8 grader kallt.
Absolut. Du var inne lite på det här tidigare, Lasse, med att kommentatorn, det är inte den man sätter på tvn för att lyssna på eller se, men alla känner ju till dem, alla har hört dem och alla har troligen älskat dem. Men hur är ditt förhållande till dina mest berömda känsloyttringar? Kan du garva åt dem? Mår du dåligt av att höra dem? Eller är det mer sånt som du ser tillbaka på som ett tillfälle när du liksom levererade rent arbetsmässigt?
Alltså ett utav de bärande skälen, en av de viktigaste anledningarna till att jag lämnade Sveriges Radio i årsskiftet 2012-2013 var att jag kände att det var lite på väg att jag skulle bli en karikatyr av mig själv. Och jag var inte riktigt glad över det. Alltså, det stora svenska idrottsögonblick som jag var med och kommenterade, så folk lyssnade inte på radio, men så slog man på den efteråt för man tänkte, nu ska vi höra hur galen Granqvist var. Och då kan jag känna att men det är inte riktigt det som ett referat är. Alltså det här är ju utplockade små essenser kanske av 2-3 timmars pågående underhållning eller pågående kommentering av ett dramatiskt skeende. Och det är mycket, mycket mer än att man bara är galen liksom, i ett euforiskt perspektiv. Men jag har liksom inte... Jag tillbringar inte tiden med att sitta och lyssna på egna referat eller på mig själv eller så. Jag gör inte det. Däremot finns det vissa saker, exempelvis den här Sverige-Vitryssland från 2002 som ju är den största svenska enskilda idrottsfiaskot i historien rimligen, när Sverige förlorade kvartsfinalen i de olympiska spelen i Salt Lake City i hockeyturneringen mot Vitryssland, som det heter då, nu heter det Belarus. En gång i världen heter det Holland, nu heter det Nederländerna. Ja. Men jag är så gammal så Lena hinner byta namn. Ja. Men den var jag inte alls, alltså det tog alltså ett par år innan jag lyssnade på. Och det var när Radiosport gjorde en dokumentär om det där, Anton Berg. Och han hade med Mats Valtin, som ju är lugnet personifierat. Vad har du Nilsson och Mats Valtin hade det svenska laget då? Bland annat den bästa svenska landslagsmatch jag någonsin sett, tror jag. Och det är nog de som har varit ännu längre tillbaka kan hålla med om det. Det är Sverige-Kanada. När Sverige vinner med 5-2 i gruppspelet där i Salt Lake City. Det var otroligt häftigt. Men i alla fall, och så kommer det här, och när då ställdes den lugne, harmonisk, sköne, saklig Mats Valtin, hans ord ställdes mot mitt referat. Det var hemskt upprivet. Så att det är klart att det var, men då lyssnade jag för första gången kanske på 7-8 minuter av den tredje perioden sådär. Men jag har aldrig haft något behov av att lyssna på mig själv. Och då kan man säga så här att det är klart att en del av utvecklingen, ska du bli bättre på någonting, är det bra att du lyssnar på vad du har gjort och utvecklar dig själv med utgångspunkt från det. Jag kommenterade fotbolls-VM i USA 1994 med Ralf Edström. Vi kom tillbaka och det var ju en otrolig succé för Sverige som alla minns, och bronset och matchen mot Bulgarien, straffarna i solen mot Rumänien, och då ringde Thomas Simpson. Och Thomas Simpson, för den minnesvärde lyssnaren, är alltså Radiosportens röster i Göteborg under många, många år. Travreferent, handbollsreferent, olympiska spel med Roger Agge Karlsson, fotbollskommentering. Och mentor får jag nog säga att han var till mig under de här första åren av 90-talet. Han ringde mig när jag kom hem 1994. Det var väldigt mycket ryggdunkande och sånt. Åh, vad bra, kanon, så vidare. Ja. Det är ofta det som går bra för mig. Men i alla fall, det var ju kul som bara den. Och så ringde han och så sa han så här, har du lyssnat på dig själv? Nej, jag hade ju hört det här, Ravel är räddad och alltihopa det här euforin. Nej, så sa jag. Och så sa Thomas det, jag bjöd ner dig till Göteborg, han bodde. Men han bjöd hem mig till sig. Och vi satt åt, köpte med kinamat och satt vid hans köksbord i Mölndal, kommer jag ihåg. Och så lyssnade vi på kommenteringen. Och så sa han så här, om du har som utgångspunkt att låta så där resten av din karriär, kommer du tröttna på dig själv. Och det var otroligt värdefullt. Otroligt värdefullt. Så det jag vill ha sagt med det är att du tjänar så mycket med att lyssna på dig själv. Jag har svårt med det faktiskt i längre sjok. Och någonstans kanske Thomas ändå fick rätt. Därför att 2012-13 var jag lite grann så här, jag kan inte, det ska inte vara ett självändamål att hojta och gapa och skrika. Det kan fortfarande vara intensivt och snabbt och tempo på och så. Men du, det här, liksom de här höga tonerna, det måste balansera med att du har basregister också. Liksom. Ja. Så att du får att det flyter mellan det. Annars blir det liksom inget bra. Det vill jag utveckla med tv-kommenteringen. Och det tycker jag fortfarande är oerhört spännande att göra faktiskt. Tänk dig, alltså vad är en kommentering? Men tänk dig, har du triumfmarschen ur Aida? Vet du vad jag pratar om då?
Nej, tyvärr. Är det
de kända operastickorna liksom?
Ja.
Badam! Nej, vad fan, jag kan inte sjunga. Men...
Vi kan lägga in den.
Alltså, Aida, triumfmarschen i Aida, det är ju de absoluta, det är där du är som mest livfull i din kommentering. Du vet, när de har, jag har förmånen att uppleva den här på Metropolitan i New York, du vet, det är 200 pers på scen och det är 100 djur av olika slag. Det är levande elefanter och zebror och giraffer, och de lever ju, det är inte klokt. Och de tar in dem från alla håll, de ska ut i krig här i Egypten och så vidare, va? Och det är triumfmarschen och de ska vinna och bla bla bla. Och det är slut av andra akten. Och när de slår av de sista takterna, vet du, dirigenten, han är så påslagen så han hoppar, vet du, på den där dirigentpulten. Och man känner hur alla i orkesterriket nästan svävar. Och så slår han den sista takten. Och jublet liksom, alla bara reser sig. Och konfettiregnet, och så drar de ner ridån. Och sen drar upp den igen och alla står alldeles frysta. I samma positioner, inklusive djuren. Nu går det till, jag vet inte. Det är magi, va? Men då, ja. Där uppe när du är där, ska du kommentera häftigt bra, så måste du ha motsatsen till det. Du vet när de börjar nästa akten, och du vet, du får, det är så försiktigt och det är bara första violinisten som gnider så försiktigt så alla får lyfta sig framåt sittande till, ja. Och de börjar verkligen. Och dirigenten, han rör bara liksom pekfinger mot tummen så här. Lite. Och det är så tyst. Det är den här spännvidden du måste ha. Det är det här som måste gå upp och ner. Och det kan du göra i en vanlig... Ta ett intensivt läge, det är spel 5-4, 5-3 och de räddar och de kastar så de studsar. Och det är ribba ner och är den inne och nej och ut och bam. Och så sarg ut. Då måste du gå ner, va? Och så måste du säga... Och de rensar undan pucken.
Ja.
Och så tyst. Och har du någon med dig så ta tag i armen på Vikegården. Nu är det tyst. Och så liksom ja. Så att det blir lugnt ett tag så säger de... Och här kommer hemmalaget igen, eller vad det är. Så, ja, ja, ja. Så behöver du liksom leva med kommenteringen.
Ja, jag förstår. Ja, men bra beskrivet måste jag säga. Jag tror inte folk tänker riktigt på det på det sättet, men det...
Jag är ju nörd här. Det är klart, jag är ju...
Du nämnde OS-kvarten där i Salt Lake City, Lasse. Efter den blev du anmäld till radionämnden för din rejäla sågning av det svenska laget i Sveriges Radio. Hur gick dina tankar då? Kände du fortfarande att du hade gjort rätt? Eller resonerade du i stil med att du kanske gick för långt? Hur funderade du kring det?
Vitryssland vinner alltså över Sverige med 4-3. Och det som inte kunde hända, det har hänt. Det är fullständigt ofattbart att detta svenska ishockeylandslag totalt har havererat och svarat för det största svenska totalfiaskot vi upplevt i svensk idrottshistoria sedan 1936. Det är en skam för svensk ishockey.
Jag blev anmäld för att uttrycka mig nedlåtande mot svenska medborgare i tjänst utomlands.
Ja.
Nej, men det jag sa var att det var det största enskilda idrottsfiaskot sedan Japan 36. Och Japan 36 var alltså en fotbollsmatch om olympiska spelen mellan Sverige och Japan, som Sverige förlorade med 3-2. Det gjorde Sven Järring för övrigt, och det är ett mycket känt referat. Japan är japaner.
Ja, just det.
Japaner som hoppar, japaner som kastar sig. De är icke stora, de är små, men de är viga. Så kunde liksom Järring uttrycka sig på den tiden. Men det var det ena jag sa. Det andra jag sa var att svensk ishockey skämmer ut sig på den internationella scenen. Och det kanske man i och för sig kan säga inte var helt fel. Och det tredje var att jag avdelningen, att jag nyss sitter och säger att du ska inte vara egocentrerad. Men det var liksom att jag skäms som svensk idrottskommentator och refererar den här skiten som jag uttryckt mig. Mm. Och det var inget bra sagt. Men alltså jag blev ju friad för övrigt. Men nej, jag står för det referatet. Liksom jag tycker inte man heller kan hålla på och ångra sig till höger och vänster. Utan det som är sagt liksom. Lagt kort ligger. Det som har varit har farit. Men alltså däremot tycker jag så här, lyssnar jag på kommenteringen så är det... Ja, den är himla ettrig, envis. Så här, ligger liksom på ett relativt högt tonläge. Och det tycker jag... Jag tycker själv när jag lyssnar på det till slut då, nej, det var liksom inget bra. Jag förstår folk som tyckte att nu har det gått för långt. Liksom. Jag fattar det.
Det var nog också många som tyckte det var jäkligt uppfriskande. Alltså att du satte ord på det man satt hemma i tv-soffan och tänkte.
Nej, men alltså... Ja, det var verkligen tudelat även det här som mycket annat är i livet. Men när efter matchen var slut så ringde jag hem till mina föräldrar. Mest för att jag ville prata med min far. Han är död numera, men för att höra vad han tyckte om matchen och hans analys och sånt där. Han var oerhört idrottsintresserad. Men då svarade min mamma och hon sa det att, vad håller du på med för någonting? Hur kan du sitta och bete dig på det där viset i Sveriges Radio? Sitta själv utom och svära och ha dig. Det är ju inte klokt. Det är ju inte klokt. Vad ska jag säga till grannarna? Här kan vi inte ha det. Sådär. Och mitt i den, får man väl ändå säga, relativa utfällningen, så ryckte pappa till sig luren och så sa han det att, lyssna inte på henne. Det där var bra, grabben. Du sa som det var.
Ja.
Så att det var de två delarna som referatet levde med också. Det som hände efteråt som gjorde att blev anmält och sådär var att dagen efter, så för det blev ju väldiga rubriker i svensk media om det här. Det var ju liksom där... kvällstidningarna körde liksom med att de förrådde sitt land.
Ja, exakt.
Och liksom passfoto med vad de tjänade varje år, och det var liksom väldigt hårt. Det var ju faktiskt inte det jag hade sagt, och jag hade inte hängt ut enskilda spelare heller. Så att referatet förtjänar faktiskt inte den att granskas med de glasögonen på. Alltså grejen är så här, idrotten är så här. Det kanske inte hade gått på samma sätt idag. Det har gått snart 20 år. Det hade kanske inte gått på samma... Jag hade inte gjort referatet på samma sätt idag. Det är jag fullständigt övertygad om. Det hade låtit annorlunda. Men ibland går det åt pipan. Och får man svära så kan man säga att ibland går det åt helvete. Drama innehåller ju både eufori men också det tråkiga att man har förlorat. Det måste man kunna hantera. Mm.
Det som säkert många ser som kärnfrågan när det kommer till kommentering. Hur partisk får man vara som kommentator? typ när Sverige spelar?
Alltså i inhemsk idrott, är nationell idrott, så ska du vara helt opartisk. Alltså din trovärdighet bygger på kombinationen av din förmåga att kombinera integritet och opartiskhet. Integritet och opartiskhet är lika med trovärdighet. Och därför är den avgörande. Däremot tror jag så här att, alltså i mitt fall så jobbar jag ju i Sverige för en svensk publik. Och då blir det ju konstigt om jag inte delar glädjen med den svenska publiken. Men då kan jag säga så här att om du jämför två tunga svenska förluster då, dels det här största svenska enskilda idrottsfiaskot någonsin, Sverige-Vitryssland 2-3. Men så jämför du det med midsommardagen, Sverige-Tyskland i VM i fotboll i Sochi, när Sverige var på väg att få ett 1-1 resultat, ett kanonresultat mot Tyskland i VM. Det gick ju bra för Sverige då, vilket i kvartsfinal i mars. Men du gör alltså Toni Kroos på matchens i princip sista spark, 2-1 i Tyskland. Men liksom det, nu går det inte att jämföra Sverige-Tyskland i fotboll, den ska ju Tyskland vinna, med Sverige-Vitryssland i hockey, som Vitryssland absolut inte ska vinna. På den tiden heter Vitryssland, nu heter Belarus, jag vet. Men liksom ändå, händelser i slut på matchen, så är det klart att det har ju hänt någonting med min kommentering på 16 år däremellan. Det vill säga, jag går inte lika långt ner i källaren, det går inte lika ner i tårarna rinner och de här grejerna. Liksom. Eller irritation, ilska och så här. Och det tror jag kommentering mår bra utav. Och det gäller ju då på landslagsnivå att du ska ju såklart... Alltså, jag tror att erfarenheten säger att du behöver inte gå tre våningar ner i källaren. Det räcker att du går ner en våning i källaren och gå upp ganska snabbt igen. Konstatera att matchen går vidare, det händer andra saker liksom så. Däremot om det går bra för Sverige, du gör mål och de vinner och så vidare, då kan du klättra upp på vinstvåningen. Liksom. Däremot tycker inte jag att man ska säga vi om Sverige. Det går bra för oss nu, vi leder, vi och så vidare. Utan det är Sverige. Svensk ledningsmål, Sverige behöver nu, det ser bra ut för Sverige och så vidare. För att sen är det ingen som kanske direkt tänker på det. Det bästa kommentatorsparet vi har i samtiden är Robert Pelsk och Claes Helgren i handboll. Och Robban säger alltid vi om Sverige. Spelar ingen roll vad jag säger. Han gör det ändå. 66 pass har fortfarande en diamant i den svenska kommenteringskåren.
Alltså, nu är ju inte jag den som ska uttala mig. I det här fallet är ju absolut du. Men jag måste säga att Pelskog och Hellgren här under handbolls-VM nyligen, det var en fröjd att lyssna på.
Ja, men de är samtidens bästa som har betecknat också. Därför att de har vuxit ihop. Därför att de kompletterar varandra precis hela tiden. Känner varandra utan och innan. Tycker jättemycket om att umgås med varandra. Tar intryck av varandra. Helgrens kompetenslåda är ju omfattande. Liksom.
Ja.
Men det är också så att det kräver en erfarenhet. Du behöver rutin och erfarenhet och mod också. Det sticker ut faktiskt.
Om jag frågar dig vem som är Sveriges bästa idrottskommentator, är det Robert Pelskog du svarar då?
I par med Claes Helgren är det nog det. Jag tror att de är samtidens bästa, som du har betecknat.
Mm.
Men sen är det finns ju så... Jag tycker generellt sett att det finns en hög klass, hög nivå på kommentatorer. Jag vet att folk älskar att ha synpunkter på att nu är kommentatorerna dåliga, det är inget bra och så vidare. Men alltså vi ser ju... Alltså, du kan höra, jag såg häromdagen Chris Härenstam kommentera curling. Lag Edin mot lag Hasselborg i curling alltså. Alltså killar mot tjej. Alltså strålande. Och vinteridrott, Jakob Hård. Han har ju vunnit Stora journalistpriset. Alltså vad säger du om skidbevakningen? Det är en fröjd att lyssna till det också. Jakob Hård är ju på något sätt en del av svenska folkhemmet på något vis. Man hör Jakob Hård stämma så känner man nu finns det ett lugn när det kommer till fil.
Ja,
min favorit, alltså jag älskar ju en söndagkväll 23.00 och så sitter man och väntar in bara för jag vill ha första perioden i någon ultima match i NHL som egentligen inte gäller så mycket men två rätt risiga gäng. Men då kommer Niklas Holmgren in liksom. Och det bara river tag i mig, jag fullständigt älskar det. Det är briljant va? Och så kommer du, alltså, jag tycker verkligen det, i sin fora, i sin nisch, är det inte många som kommer upp i den nivån som Niklas håller. När han gör just det här. Han får mig att tycka att det där är häftigt. Liksom.
Mm.
Men sen är det fortfarande så att jag slår på matchen för jag vill se den.
Mm.
Och sen råkar det vara den kommentaren eller den kommentaren eller den. Alla bonheur, då kan jag få roligt av det. Men det är matchen som drar till sig mitt intresse. Så det jag vill ha sagt med den här gigantiska utläggningen på den här punkten är att det finns många skickliga kommentatorer.
Det finns ju olika stilar inom kommenteringen naturligtvis. Du har varit inne på det lite redan. Men överlag så känns det ju som att det är en del som satsar mer på en kanske lite underhållande ton. Andra går kanske mer på att vara lite, vad ska man säga, timida, mer korrekta. Hur tänker du kring den balansgången och vad liksom uppdraget i grunden är?
jag tycker man kan säga att det finns en skillnad mellan radio och tv på det sättet att i radio så refererar du ju ett pågående skeende.
Ja.
Medan du i tv ska komplettera ett pågående skeende. Därför att alla ser ju vad som händer i tv. Och nu kan alla som lyssnar på det här omedelbart säga, men Lasse, jag hörde dig då och då och då, var det inte så. Nej, därför att det är nästan omöjligt. För ska du bara komplettera ett skeende så krävs det nog en form av briljans och intellekt som jag saknar. Det är klart att det är bra när du lyckas. Det är bra när du har en strafftävling i ett VM och Sverige kan avgöra för VM-guld och Gabriel Landeskog åker fram och det är liksom allting peggas upp för mål här och Sverige är världsmästare för si och så många gånger och bla 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 och här liksom målvakten är den och här kommer Landeskog och när han väl kommer fram så skjuter han utanför och istället för att du säger och Landeskog skjuter utanför så säger du ja, där stod ju inte målet. Då får du en annan effekt i det liksom.
Ja.
Och då har du liksom lyckats. Men det där är ett exempel bara på vad jag menar med att komplettera ett skeende. Istället för att säga han skjuter, hon räddar eller vad det nu är. Då, så ska du säga att ovanligt hårt skott av X. Eller det där var enkelt manövrerat om räddningen. Va? Så att det tycker jag är. Och sen är det att leva med matchen. Och igen, att ha triumfmarschens ögonblick och det mest exalterade. Men också ha den här lugna inledning när du får luta dig fram nästan för att höra vad som sägs. Att spela mellan det här med tempo, med intensitet i det du säger, med röststyrka med det du säger, det har du alla möjligheter att göra. Sen är det så här att det finns en del av dem som tittar, ofta en äldre del av dem som tittar, men inte alltid, som säger liksom att det ska vara som när Bengt Grive eller Sven Plex Pettersson eller Bo Hansson kommenterade för Sveriges Television. Och jag tror att den samtida publiken ser annorlunda på sitt kommenteringskrav 2021 än vad fallet var 1971 och 1981.
Du var inne på en ganska intressant grej där, tycker jag, att man kanske som tv-kommentator inte alltid behöver säga det helt uppenbara. Och nu ska jag med ut på Tunisien och säga något om vad jag tycker. Det känns märkligt att göra det när du sitter in till. Men du gjorde det på ett sätt en gång som jag började tänka på nu när du sa det här, att man kanske inte alltid behöver påtala det uppenbara. Och jag vet att det var en match 7 uppe i Luleå, mellan Luleå och Djurgården. Sadden, nästa mål går liksom till semifinal var det väl då, tror jag. Och så avgjorde Robin Jonsson med en mörsare, om man nu vill kalla det. Och då blev du helt tyst i säkert en minut. Och det tyckte jag var så jäkla briljant, för alla såg ju vad som hände. Alltså, den heter Coop Norrbotten Arena nu, jag kommer inte ihåg vad den heter då. Exploderade liksom, det var total eufori i hela arenan. Men kommenteringen i princip stannade av.
Styrman håller kvar. Hjalmarsson vinner pucken. Abbott petar loss. Robin Jonsson!
Men det var ju på den tiden. Det är ju inte så nu. Men det var ju på den tiden det fanns publik att spela tillsammans med.
Men du hade ju kunnat. Där hade du ju kunnat liksom köra på. Det avgörs. Bla 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 bla. Ja. Men total tystnad. Och det blev lite. Jag vet inte. Jag tyckte det blev himla effektfullt med den tystnaden.
Ja, i och med att Luleå avgör där så är det ju liksom hemmalagets jubel. Alltså hade ju bortalaget avgjort så hade det nog varit tystare.
Ja.
Och då hade det nog krävt en annan form av kommentering, kan jag tänka mig. Men bilderna är så starka i de här ögonblicken. Att glädje och sorg möts där på något sätt i det idrottsliga forumet där. Det var ju en enorm matchserie där för övrigt.
Ja.
Och jag vill minnas att Djurgården hämtade upp 0-3 till 3-3 matcher eller något sånt där.
Ja, stämmer.
Ja, men visst. Och hade ju ledningen i slutet här. Och så kom ett sent kvitteringsmål för Luleå, om jag minns rätt nu. Jag plockar ur minnet. Och Robin Jonsson, som var, han gjorde ju aldrig mål.
Nej.
Det var ju helt galet att han av alla människor gjorde mål. Han gjorde väl typ 2 mål den säsongen. Typ.
Ja.
Och gör det här målet då. Det är ju i sig rätt häftigt. Att spela tillsammans med publiken är ju liksom, det är ju häftigt. Det är ju häftigt att kunna få den möjligheten.
Du och Lars-Gunnar Jansson var ju ett radarpar under många år. Jag vet att han sa någonstans att ni haft många duster rätt ut i radion. Vad minns du från dem?
Nej, men vi växte ju väldigt mycket ihop, ja. Vi körde ju mil efter mil på svenska vägar i slutspel och såna här grejer. Och när man är iväg på turnering, det är ungefär, du hör nästan, tycker jag, på om du går tillbaka och lyssnar på all kommentering som Magnus Wahlman och Lars Gunnar Jansson gjort, så hör du när de börjar liksom synka. Som det är ungefär åt det hållet som det som hände med Robert Pärlskog och Claes Hellgren. Till sist går du ihop. Ja. Liksom. Det klickade väldigt starkt mellan Ralf Edström och mig, och det klickade väldigt starkt mellan Lars Gunnar Jansson och mig. Men vi tyckte inte lika alla gånger, utan vi sopade på varandra dugligt hårt. Jag kommer ihåg 92 i dels i sändning, men också efteråt, för jag höll på att bli riktigt bråk. 92 i Albertville, OS i Maribel hette orten där Sverige spelade. Vi bodde upp på ytterligare på någon bergstopp där. Så Maribel var man tvungen att åka ner för berget, sådana serpentinvägar. Mm. Och så ner för berget där. Jag vet inte, men det var väl någon mil kanske, eller vad det nu var, 7-8 kilometer nerför. Och där låg hockeyhallen, och där låg ju alpina backen också. Och hockeyhallen var ju någon liten arbetsbod, kändes det som man hade dragit dit några läktare. Som inte var där för att stå där hela, de var inte permanenta på något sätt. Men i alla fall, och då mötte Sverige Tjeckoslovakien, då var det Tjeckoslovakien i kvartsfinal. Och Peter Andersson, nuvarande Brynäs-tränaren, svensk mästare med Ode Färgstad och Malmö, han stod som sista svensk på röd. Det kom en sån här hög puck som studsade. Och han skulle ta emot den och missa pucken. Och den studsade förbi hans blad, och då kom den här, han hette Otakar Janetski, tror jag, Tjeckoslovakien. Han kom bakom. Han otroligt jävla stort blad hade han. Så den här pucken, den kunde inte studsa över det där bladet. För att se hur stort. Och som en stekpanna. Hade de tagit mätning på det hade han blivit ut. Så han tog emot den där pucken och gjorde 3-2, tror jag det var. Och då vann Tjeckoslovakien, Sverige åkte ur. Och då fick Sverige spela om plats 5-8, tror jag, eller något sånt där. Och det var ju dystert, dystert. Och jag sa, svensk ishockey, fiasko, sa jag. Och då sa Elge, det är inget fiasko. Det är väl ett fiasko, det är inget fiasko. Men det är väl fiasko. Så där satt vi i sändning, hemskt att lyssna på. Men Sverige kan komma åtta i ett OS, det är ett fiasko, det är inget fiasko. Att förlora mot Tjeckoslovakien är inget fiasko. Kommer de åtta får vi ta det då. Men alltså, han hade ju rätt, va? Men jag var irriterad. Och så när vi lämnade arenan och gick ut till vår bil, för vi hade såna här redaktionsbilar då, då hade det snöat. Och snöade fortfarande. Och det var så att vi kom fram till att vi kommer behöva snökedjor för att ta oss upp för berget. Så vi skulle ju upp för de där förbaskade serpentinvägarna för att komma till vårt boende. Och på vägen till bilen då så sa vi det att jag sa till Helge, du kan inte sitta i svensk radio och inte säga att det är ett fiasko när det är ett fiasko. Det är ett fiasko, då måste du sätta in fiasko. Annars kan inte du vara expert. Du kan inte vara expert om du säger att det är ett fiasko, sa jag. Och Helge sa, det var ingen fiasko. Det är klart att det är ett fiasko. Du kan inte ens erkänna att det är ett fiasko. Så där höll vi på. Och du ska inte tala om för mig vad jag ska säga. Jag vet själv vad jag ska säga. Du ska aldrig någonsin lägga ord i munnen, sa han då. Och hur det var, när vi kom fram till bilen och så skulle snökedjorna på hjulen då för att vi skulle komma upp. Då hamnade vi i ett läge utav och liksom, nej, du får ta snökedjorna, sa jag till honom. Varför ska jag göra det? Får väl du göra? Så slutade de att stå och kasta de här på varann och till sist allt hårdare på varann. Och det slutade med att de åkte ner i bakluckan och vi satt oss och sa inte ett ord till varann medan vi körde för de här förbaskade serpentinvägarna upp. Men vi klarade oss hela vägen upp faktiskt, utan snökedjan. Och det här handlar ju också någonstans om journalistik faktiskt. Det vill säga att värdera ett pågående skeende i ett historiskt perspektiv, fiasko eller inte i det här fallet. Samt att låta integriteten för experten vara. Jag hade ju fel, han hade ju rätt. Han får ju säga vad han tycker. Han ska ju inte säga vad jag tycker att han ska säga. Så det finns någonting att lära sig från historien också.
Lasse, av alla matcher du kommenterat, vilken skulle du säga ligger närmst ditt kommentators hjärta? När du tänker på hockey i alla fall.
Det blir ju gärna de stora svenska segrarna. Liksom. Victor Sverige-Finland är ju speciellt. Det blev ju framröstat av Radiosportens lyssnare. När Sportextra hade 50-årsjubileum 2011 så blev det ju framröstat som det mest minnesvärda referatet då. Mm. Utav alla i Sveriges radios historia. Och då är ju rätt många då.
Det var väl då du brände av 118 ord på 23 sekunder eller något av den stilen?
Ja, jag hoppas att alla hördes, bara det viktigaste. Men det är klart de stora ögonblicken är. Det är klart att det är olympiska guldet 1994, straffarna, Salos räddning. Det är speciellt. VM-triumf. Henke Lundqvist räddar mot Kanada för VM-guld 2017. Mm. Och William Nylander kastar sig om halsen på Lundqvist, så att hela New York Rangers organisation på den tiden var fullständigt livrädd att han fått en allvarlig knäskada med bena växer där under honom på något sätt. Sen är det klart att 2006, när den här enorma generationen av hockeylegender fick vinna och bli evigt inskrivna i svenska hockeyhistoria. Jag menar, tänk på att det är Niklas Lidström som avgör från Peter Forsberg och Mats Sundin. Tänk att ha den raden av matchvinnande mål, game winning goal, Team Sweden, scored by, assisted by. Då är det Lidström, Sundin, Forsberg. Den vill man ju liksom. Och Henrik Lundqvist enorma räddning på Jokinen med 20 sekunder kvar. Han ligger ner på alla fyra i princip och får upp högerbenet ändå och räddar på något vis mot Tombu för finsk kvittering. Men det är häftigt, va? Och det tycker jag liksom att den generationen tillsammans fick vinna för Sverige. Det var ett stort svenskt idrottsögonblick och ett stort svenskt hockeyögonblick också, såklart. Det håller jag nog väldigt. Men sen är det är väldigt, väldigt många. Det är häftigt med ett VM-guld på hemmaplan i Globen. Tänk vad misslyckat det var med Globen VM 2012 och 2013. Mm. När det var för lite folk och inga gick och det var kallt och det var biljettpriset och allt vad det var. Men slutspelet kom det mycket folk och finalen var det ju fullt. Va? Och då vinner ändå Sverige ett VM-guld på hemmaplan. Det ska man ju ändå skriva i historieböckerna, tycker jag.
Jag gör ju den här podden ihop med Robin Figren som tyvärr inte kunde vara med i det här samtalet. Men han undrar om du kan berätta lite kort om den mytomspunna svarta statistikboken.
Pärmen.
Det är nog ett mer passande uttryck på det.
Ja, den har jag här. Vi ska se här. Här är pärmen. Nu heter den SHL, så den är inte. Och den här går tillbaka till 2000 bara. Men jag har alltså från 80-talet också i andra pärmen. Notera den, finns alltid med.
Jag ser den. För våra lyssnare kan jag berätta att jag och Lasse sitter nu och ser varann genom ett videosamtal. Och nu blir jag värst att den här pärmen på riktigt existerar då. Det är stort.
Och här har du tre färgpennor. En blå, en röd och en grön. Blått står för seger.
Okay.
Rött står för förlust. Grön står för att matchen var oavgjord vid full tid. Och sen blir det ju så, om du vinner, då skriver du datum och motståndarlag i grönt och så skriver du resultatet i OT, overtime, eller OP on penalties efteråt, om de vann i blått och förlorade i rött. Nu ska vi ta ett bra gäng här, vilket är bra här nu då. Är det Växjö som leder, va?
Precis.
Bara visa hur överskådligt enkel den här statistiken är, för den är inte mer invecklad än så här. Men om du ser, om jag håller upp den där, ser du den?
Jajamän, det är handskrivet och prydligt.
Ja, och då ser du ju att längst ner i vänsterspalten så var det match den 26/12 för Växjö. Då förlorar de. Den är helt rödmarkerad, va? Sen tittar du i högerspalten, då är det alla matcherna som är efter det. Där är det ju inte ett enda helt rött.
Det är väldigt blått.
Utan det är bara blåa för vinst och det är grönt året vid full tid. Där har de förlorat någon, tror jag, men de har inte en enda nollpoäng.
Nej.
För helt rött är ju noll poäng. Så positivt kan det vara. Nu ska vi ta dåligt gäng här också då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 raka förluster. Sen hade de två segrar och sen 1, 2, 3, 4, 5 ytterligare förluster. Mm. Så det blir alltså 7 plus 5, det är 12. På de 14 senaste har de bara två segrar. Sen kan man ju såklart slå upp det på dator och det är ju rätt otidsenligt att sitta i en pärm. Men jag tycker det är lite kul. Och framförallt kan man ju gå tillbaka. När förlorar det här laget 7 matcher i följd senast? Då kan jag väldigt lätt slå, för jag ser ju direkt. Eftersom jag har färgseendet är med mig, så ser jag ur det där. Det är värre för min revisor, han är färgblind. Alltså det kontor om man en gång i världen, då sa han det är jättekul att se dina pärmar, men jag förstår inte vad det surrar om olika färger färgblind. Ja, det gick inte. Han kunde inte sno det där på ett lämpligt sätt. Nej, men så det där är ju med då, såklart. Men sen är det ju så här i dagens läge att det finns så enormt mycket statistik. Det är ju en stor förändring mot hur det var när Lasse Kink lät mig ärva hans pärmar från hela SHL-historien, eller som elitkänslan på den tiden. Men då förde vi ju statistik också över straffskyttar. Och, jag har i slutspel för jag alltid över avstängningar, och domarna har jag koll på, vilka domare som har dömt vilka lag när.
Gör du det här bara i jobbsyfte, eller finns det något lite nördigt intresse där också?
Jag slutade med det vid Allsvenskan. Så att jag tror att det har nog blivit så att det är mer att det är jobbrelaterat så. Men jag kan nog inte svara på det riktigt förrän jag inte är verksam i branschen längre. Då ska vi se om jag kommer att sitta och fylla i pärmarna även då, det vet jag inte.
En till fråga från Figren. Det sägs att du redan i unga år, typ under skolgymnastiken, kommenterade när dina kompisar spelade match.
Ja, det var i och för sig inte på gymnastiken. Därför att då var det mera så här, sitt ner i grupperna! Gul grupp, röd grupp, sitt ner, tyst! På led! Så då vågar jag inte kommentera. Men däremot så var det så att på den tiden, och då backar vi till 70-talet, då spolade kommunen alla sådana här sjumannaplaner som det spelades fotboll på sommaren. Det spolar man på vintern. Som jag minns det då var det oftare kallare vintrar, ungefär som vi har nu. Det vill säga, då kan du verkligen spola en is. Jag vet att norröver så gör de det med glädje. Men då kom de med den där tankbilen och spola och anla då på sjumanna. Och det är faktiskt även skottade, annars gjorde vi det själva. Då bytte man om hemma och gick med skridskoskydden på. Bunk, 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 bunk. Så det är sådana här träskydd med sådana här spänne som, ja, upp och kör. Men jag var ju så otroligt dålig på att åka skridskor. Så det var liksom inget kul att vara med. Och det var ingen som ville ha mig med heller, för de tyckte jag var för usel. Jag kunde bara stanna åt ett håll. Och då var det någon som åkte där, så jag kunde inte vända åt det håll. Då undrar jag bara rakt ut i snövallen. Men till slut så fastnade jag i snövallen. Jag ställde mig där och började kommentera. Det stämmer. Och referera skedet. Och dömde också samtidigt. Så det var min lott i mitt unga liv. Så det, han har rätt. Påståendet är sant.
Var det, alltså om man ser din idrottsliga karriär så att säga, var det innebandy som gällde då? För du var ju väldigt delaktig i innebandy för ett tag, så var bland annat med att starta en klubb i Solna som senare blev AIK och sådär.
Ja, det var det. Vi spelade innebandy rätt mycket, några stycken av oss. Och i gymnasiet så var det så att först när det var redskapsgymnastik så var vi fyra stycken som vägrade göra redskapsgymnastik, för vi det här står på led och springa med full fart och slå knät sen när man ska försöka på en språngbräda ta sig förbi en plint, och så glömmer man att sära på benen tillräckligt mycket, då slår man knät i. Det tyckte vi var, eller göra regna ringprogram eller slå kullerbytta på de där otroligt äckliga mattorna som ju aldrig någonsin rengjordes, utan liksom som bara snurrades ihop och ut i hö, och sen så rullades, aj fy fan, lukta svett, ja. Så man, nej men gud vad hemskt. Och i en liten sal, nej det vägrar vi. Och då fick vi sänkt betyg och det var ett himla liv. Vi blev utskällda inför hela skolan. Och såna grejer. Men vi var fyra stycken som vägrade första året. Andra året var vi åtta stycken som sa, vi skiter i redskapsgymnastiken. Och den pågick väl under två veckor, tror jag. Eller, sånt där. Eller om det var fyra veckor, alla lektion. Och då var det på den tiden i Vasalundsskolan, Vasalundshallen. Det var, fanns en stor bollplan som vi hade varannan vecka. Och sen så var det då gymnastiksalarna. En östra och en västra gymnastiksalen. Och i ena var det då redskapsgymnastik. I den andra fick vi vara vi åtta. Och då började vi spela innebandy istället. Fyra mot fyra. Ekonomer mot samhällsvetare. Enorma matcher. Ja, visst. Och till sist blev det publik på de där. Vet du. Det var enorma uppgörelser. Och vi ekonomer, plugghästar, var rätt duktiga. Alltså, för vi hade lirat ihop i många år. Och hittade varandra i mörker och så vidare. Vet du. Och mot de här som var... Det var ju bara de här duktiga fotbollskillarna. De var ju samhällsvetare allihopa. De orkade inte gå någon utbildning som vi sa till dem på den tiden. Men i alla fall, så tredje året, då fick ju Hilla Tarning, vår gymnastiklärare, han fick ställa in redskapsgymnastiken, för då ville alla köra innebandy. Och då fick vi inget sänkt betyg. Nej, så det slutade med att alla älskade varandra. Det var mycket bra. Så var det. Och då bildade vi en innebandyklubb. Och där för övrigt gymnastikläraren Hilla Tarning blev en av de första medlemmarna. Kostade 10 kronor.
Okay.
Och min manuella skrivmaskin hemma. Ja. Så var det. Och då bildade vi en innebandyklubb. Och den var ju, hette ju då IBK Legenderna från början. Men fick vi inte heta, blev IBK Solna då. Och den blev sedermera, för att göra historien väsentligt kortare, AIK. Och i AIKs namn då så byggde vi upp ett elitlag som gick från en lägre division motsvarande division 3 upp till högsta serien, och vi vann ju faktiskt SM-guld både 2006-2009 och samtliga tre Europacup-titlar däremellan. Så var det.
Lasse Granqvist, stort tack för att du tog dig tid för vår enkla podcast.
Ja, vad trevligt. Alla podcaster som är enkla är bra podcaster, tycker jag.
Ja, det är väl så enkelt. Lycka till med resten av din säsong, får jag säga.
Detsamma, detsamma.
Vad underbart att höra dig snacka lite hockey med oss. Eller kommentering, ska jag säga.
Ja, gärna det. Och nästa gång vi snackas vid så kanske vi har publik på matcherna igen. Då kan man ju känna att det är liksom därför det finns till på något sätt med lite drott. Så är det.
Låt oss hoppas det. Stort tack, Lasse.
Tack ska du
ha. Ha det så fint.
Detsamma. Hej, hej.
Det var alltså allt för veckans avsnitt av Släpp sargen. Det var mysigt att få in din favorit här, Lasse Granqvist, i podden, Robin. Det måste ändå kännas lite skönt för dig, även om du inte kunde medverka.
Ja, nej, absolut. Alltså, han fyller vilken dag som helst. Så att, nej, jag måste nästan sluta. Det blir nästan lite för bromansigt om jag ska fortsätta credda Lasse nu. Alltså.
Ja, men det är fint. Man ska ha sina favoriter. Ni ska naturligtvis följa oss på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter. Nytt avsnitt av Släpp sargen kommer varje torsdag. Vill ni oss något är det bara att höra av sig. Och glöm för guds skull inte att säga till en polare att Släpp sargen är er givna favoritpodd i hockeyvärlden. Robin, ta hand om dig under den kommande veckan här med matcher och sådär.
Jag ska göra det. Du ska också ta hand om din ekip.
Det ska jag göra. Vi hörs igen om en vecka. Ha det fint!
Hold up.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.